Ska gå till Efesierbrevet 5. Och fortsätta från vers 3 till 7. Jag hade förra gången egentligen förberett hela vers 5 och 1 till 7, men han inte gör allt, och det stämmer väldigt bra, utan för att det är olika, lite olika ämnen indelat i två delar. Så. Men det här är aktuella frågor som berör vad som pågår i kristenheten idag. Det vi ska titta på idag, saker där de som kallar sig församlingar eller kristna eller pastorer backar. De tar ett steg tillbaka. De försöker förändra på saker och ting. Anpassa sig efter hur saker och ting ser ut i kulturen. Så där är aktuella saker, och genom Herrens försyn så blev det tillfälle här att kunna tala om detta just nu den här söndagen. Jag ska läsa, jag läser från vers 1 ner till och med vers 7. Så kommer vi ihåg sammanhanget och kommer ihåg vad vi fortsatte. Efesierbrevet 5 och 1 till 7. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Du ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Om man skulle sätta en rubrik, och det sa jag också förra gången, så skulle man sätta en rubrik över de här verserna, så är det: vad är kärlek? Vad är sann kärlek? Och det här påpekade jag också förra gången, jag påminner er, jag upprepar. Vår kultur vet, förstår inte vad kärlek är. De tänker på det romantiska, den romantiska kärleken, kärleken mellan en man och en kvinna, eller vad de kallar är kärleken. De sjunger kärlekssånger, skriver kärlekssånger och försöker att treva sig fram till vad är kärlek egentligen. Och de har hamnat in på det här spåret att kärlek är liksom relationen mellan en man och en kvinna. Speciellt de som inte är gifta med varandra. De sjunger What is love? De sjunger Love Hurts, kommer jag tänka på. Ett band som heter Nazareth av allting, som sjunger om att love hurts. En fin sång, fin melodi, men texten är helt fel. Kärleken skadar, kärleken sårar, kärleken bränner dig som en ugn när den är varm, sjunger de. Och det här är för att de vet inte vad kärlek är. Och de lever inte efter Guds plan för kärlek, för det sexuella. Det här är lite vuxet innehåll här i predikan, men det kommer ifrån Bibeln. Det här sexuella, de är inne på att det här sexuella, det är kärlek. Och alla de här kärlekssångerna handlar om hur de blir skadade och hur de mår dåligt av att de blir sårade och förkastade och nobbade och dumpade. Och, eller att de får kärlek som de inte vill ha. De får inte den här relationen med den här personen som de vill ha. De är inne på sexuell omoral och tror att detta är kärlek. Och förstås så leder det till all möjlig orenhet, känslomässig ångest, problem. De mår dåligt av det. Och självklart i slutändan så kommer Guds vrede att drabba dem. Det ser vi från den här texten. Paulus i den här texten, han är från kapitel 4, så har han börjat ge församlingen uppmaningar. Han har lagt fram deras frälsning, deras utkorelse, hur de har blivit nya skapelser och sedan hur de ska leva. Han uppmanar dem utifrån de fakta som han har berättat för dem om deras frälsning. Han uppmanar dem, han har sagt till dem att de ska sluta ljuga. De ska sluta bråka med varandra. De ska sluta stjäla från varandra. De ska sluta tala oanständigt. De ska hålla sams med varandra och välsigna varandra. Och så kommer han in på otukt eller sexuell omoral. Otukt, orenhet och girighet får inte ens nämnas ibland om. Det är sånt som kännetecknar olydnadens barn, de som är olydiga mot Gud, eller vredens barn, de som Guds vrede kommer att komma över, de som kommer få Guds vrede över sig. Både hur de ska handla, de ska inte handla orent, de ska inte heller tala orent, de ska inte komma med fräcka vitsar, oförnuftigt prat, orent prat och sådana saker. De ska istället gå bort ifrån allt det här och se vad är verklig, gudomlig kärlek, och så ska de istället tacka Gud. Och det talar de här alltså om. Vad är sann kärlek? Hur ska man verkligen älska? Och det är som att han gör den här skillnaden. Han talar med dem om Guds kärlek och talar med dem att de ska bli lika Gud. De ska imitera Gud i hur han älskade och gav sin son, där i vers 1. Som hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss. Där är den gudomliga kärleken. Så gör han skillnaden. Han sätter en gräns och säger men. Den falska kärleken, den sexuella omoralen, otukten, orenheten, girigheten ska inte ens nämnas ibland er. Han använder viktiga ord som är viktiga att förklara och lägga ut så att vi förstår dem korrekt. Det är många som vill ändra på de här orden. Det är gammaldags ord om man säger otukt. Eller ännu äldre texter, ännu äldre bibelöversättning säger hor. Ord som ingen använder idag därför att man har accepterat de här företeelserna och talar om sex. Man hade sex med en person. Man säger inte jag bedrev otukt och jag är väldigt ledsen, jag ångrar mig djupt, utan man säger att jag hade sex med den här personen och det var väl coolt. Eller man försöker att ändra. Man använder inte de här orden som visar fulheten i handlingen man har gjort, utan försöker att göra det acceptabelt. Man har gjort det sedan länge. Och det här ordet som används i grekiskan, porneia, handlar om i Bibeln. Det kommer ifrån prostitution. Det kommer ifrån ett ord där det var någon som stod ute framför på gatan helt enkelt och var prostituerad. Men sedan så har det började användas. Vi ser det användas i Bibeln om all sex utanför äktenskapet, allt umgänge utanför äktenskapet benämns som otukt. Vi läser i Hebreerbrevet där författaren skriver att den äkta sängen ska bevaras ofläckad, obesudlad, alltså inom äktenskapet. Ty de otuktiga ska Gud glömma, eller ska Gud döma. Han gör alltså skillnad mellan å ena sidan den äkta sängen, det är inom äktenskapet, och sedan de som inte gör detta, de är otuktiga och äktenskapsbrytare, och Gud ska döma dem. Jag vet att det finns en del som vill säga att det är bara, är det verkligen fel för äktenskapet? Och som jag nämnde när jag var i pingstkyrkan, när jag var ungdom, tonåringen, så gick jag i pingstkyrkans undervisning som kallade, inte konfirmation, men det var, eftersom vi var vuxendöpta och inte med i lutherska kyrkan, så fick vi inte bli konfirmerade och ville det inte heller, i alla fall inte jag. Så att pingstkyrkan jag gick till anordnade en konfirmations, som de kallar kristendomsundervisning. Och ungdomspastorn där lärde oss att vi hade en kurs, eller vad heter det, en lektion om sex och samlevnad, då vad säger Bibeln. Pastorn, ungdomspastorn, försökte att liksom bortförklara det. Han sa inte tydligt att detta, att göra det utanför äktenskapet, är en synd och leder till att man hamnar i helvetet. Istället så sa han allt detta med att det är dåligt för eran kvalitet, eller det är dåligt för eran relation, det är, leder till jobbiga situationer, och allt det är rätt. Det leder till all möjlig orenhet och smuts och problem och krångel och ångest och allt sånt. Men han hoppar förbi det viktiga, det allra viktigaste, att synden är en njutning för stunden men leder till evigt fördärv. Och ungdomspastorerna lär ut och fortsätter att lära ut och går ännu värre fram. De lär ut att man, så länge man tänker gifta sig i framtiden, så är det okej att börja redan nu. Börja att flytta ihop, bo sambo med varandra. Ni får till och med ha samlag med varandra så länge ni vill gifta er. Man vill ge lösa tyglar till dem. Och vad leder det till? Leder till att de här pastorerna ska stå inför Herren på domens dag och stå till svars för själar som de har lurat att synda och bedragit och säkerligen gått evigt förlorade, därför att man är lös och ledig med sånt som Bibeln tydligt säger är synd och leder till fördömelse. Otukt i Bibeln är inte bara prostitution, eller inte bara att man är promiskuös med en massa folk. Det är också, även om allting utanför äktenskapet. Även om man har tänkt gifta sig senare och inte orkar vänta till dess. Har man inte ingått förbundet inför Gud om livslång trohet? Har man inte ingått äktenskap så är det otukt oavsett. Så talar han om orenhet, samma sak. All möjlig sexuell orenhet, omoral. Allt som människor hamnar i när man bedriver otukt. Jag vill inte återupprepa sånt som man hör i icke-kristna radioprogram eller tv-program där de talar om alla sina relationer, alla sina lössläppta, kötsliga äventyr, vilka problem de har, hur de försöker att kategorisera alla de här olika sakerna som händer med dem när de lever på det här sättet, alla de olika blandningarna med varandra, kötslig uppblandning av en massa folk som i princip har gjort det med samma person och ja, sånt här äckel, smuts, orenhet och alla möjliga problem de har av det. Paulus säger, det här får inte ens nämnas ibland er. Han säger inte att vi ska inte använda orden, vi ska inte prata om det. Han gör det själv. Han nämner själv otukt, han nämner själv orenhet. Han går inte in i detalj, men han nämner orden. Så han menar inte att det ska vara tyst. Ni ska censurera de här orden, ni ska inte säga dem. Ni ska inte prata om det, ni ska lägga locket på. Han säger helt enkelt att det ska vara så långt borta ifrån en kristen. Det ska vara så långt borta ifrån församlingen att det inte ens behöver nämnas, att det inte ens ska talas om. Han säger i första Korinthierbrevet 5, så säger han att det talas om otukt ibland er. Sådan otukt som inte ens finns bland hedningarna. Det sprids rykten om församlingen i Korint för att de har otuktiga personer eller en specifik otuktig person i församlingen. Det talas om otukt ibland er. Men i en församling ska det inte ens nämnas. Det ska vara så långt borta att det inte ens ska gå att anklaga. Det ska inte gå att sprida rykten. Det ska inte gå att tala om någonting sådant. Det ska vara så fjärran ifrån att begå den här synden att man inte ens behöver tala om det, inte ens ska nämnas, att inte ens nämns. Han säger också om girighet. Girighet nämner han också på något sätt som en del av detta. Han har sagt tidigare någonstans, jag vet inte om det är med i den här översättningen, men att det på något sätt hängde ihop med girigheten, att de gjorde orena saker för orätt vinning. Kanske var det prostitution. Kanske var det någon som ville tjäna mycket pengar och prostituerade sig. På grund av girighet finns det många kvinnor som säljer sina kroppar. De bryr sig mer om sina egna kroppar än, eller de bryr sig mer om pengar än sin egen kropp, sin egen värdighet, sin egen renhet, och säljer sig själva. De skämmer ut sig själva offentligt. På internet finns kvinnor som säljer sina kroppar spelar in sig på tv-skärmar och, eller med kameror och säljer sig, inte fysiskt, inte med fysisk prostitution, men de säljer sina tittandet på deras kroppar, att män ska se på deras kroppar och betala pengar till dem. Det tror jag vi känner till att det existerar. De här kvinnorna kan man tycka synd om. De förstör sina liv. De förstör sig själva. De skämmer ut sig. De är skamliga. De skämmer ut hela sin familj, sin släkt, sina föräldrar. Innerst inne så är det inte synd om dem. De har bara valt att tjäna pengar på ett väldigt enkelt sätt. Och medan man kan säga att män utnyttjar prostituerade kvinnor när de har mycket pengar och utnyttjar deras kroppar, så är det lika väl så att de prostituerade kvinnorna utnyttjar männen och deras ostyriga lustar för att få deras pengar. Det är ett lätt sätt att tjäna pengar på. Ett enkelt sätt. De vill inte arbeta hederligt. Man kan sälja sin kropp istället. Det är girighet. Viljan att ha pengar hellre än allt annat. De här personerna är giriga. De förstör män. De förstör äktenskap. De vet hur de kan locka in män. De vet att män kan inte styra sig, kan inte kontrollera sig. De har okontrollerbara drifter. Och de utnyttjar detta för sin vinning. Är det detta Paulus talar om? Vi kan se också längre fram i verserna lite mer. Han säger: det anstår inte de heliga, alltså det ska inte nämnas ibland er. Sådana här saker, otukt, orenhet, girighet, inget som anstår det heliga. Det är inte anständigt för någon, och särskilt inte kristna som har helgats genom anden, som har förklarats heliga, som har förklarats rättfärdiga, som har renats i Kristi blod, som har blivit Kristi lemmar. Vad säger Paulus till korintierna igen? Ni är Kristi lemmar. Ni vet väl att den som förenar sig med en sköka blir en ett med henne. Ska ni göra Kristi lemmar till en skökas lemmar? Det anstår inte de heliga att syssla med sådana saker. All möjlig orenhet existerar. Och inte bara i handling, i tankar. Jesus säger: den som med begär ser på en kvinna har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt höga öga förleder dig till synd, slit ut det. Det här är allvarliga frågor. Om din högra hand förleder dig till synd, så riv, hugg av den. Det är allvarliga saker. Det är inte bara att man gör det fysiskt med en annan kvinna eller man eller en annan person. Det är också vad som händer i tankarna, vad man gör själv, vad man kan göra ensam. I tankarna, han går in på orden. Skamligt prat, skamligheter, dumt prat och fräcka vitsar, eller vad säger svenska folkbibeln, grova vitsar, alltså kvickhet, det grekiska ordet talar om kvickhet, att vända en kommentar, vända det till något vitsigt, någonting roligt, någonting orent, tvetydiga skämt, att skämta om någonting men mena något under ytan, någonting sexuellt, allt sådant är också sådant som inte anstår, sådant som inte passar kristna, som säger otukt, orenhet, girighet får inte ens nämnas ibland er. Ni ska varna för det, ni ska tala om det, att det här är en synd, precis som jag, Paulus, gör. Ni ska tala om det. Det ska inte vara nämnas ledigt. Det ska absolut inte skämtas om, att dra snuskiga skämt, fräckisar, tala om orena saker för skojs skull eller lättfärdigt, lättvindigt, utan korrekt inställning. Det är många som tror att det är okej att dra grova vitsar och fräcka skämt, som högstadiehumor, sådant som man sysslade med i högstadiet när man var i puberteten och tyckte att sådana saker var roliga att prata om, och att chockera lärarna med fula ord och snuskiga ord, och få skratt och beröm av sina klasskamrater. Sån typ av humor, sån enkel, också ett enkelt sätt, ett billigt sätt att få uppskattning på, att få skämt på. Jag tänker här att Paulus kopplar ihop de här tre sakerna. Han talar om dels otukt och sedan skamlighet, skamligt prat. Han talar om orenhet och sedan dumt prat. Sen talar han om girighet, och det tycks vara parallellt med fräcka vitsar eller grova vitsar, grovt skämt. Att det kan vara ett enkelt sätt också att tjäna pengar på, för man är girig och vet att man kan tjäna pengar på att bjuda in folk till en komediklubb, ta emot inträde eller ta emot pengar och stå där och svära och säga en massa snuskskämt och dra en massa skämt. Det här existerade faktiskt också i antikens Grekland. Det var att man hade de här amfiteatrarna där det skedde teaterföreställningar och allt möjligt, men det förekom också komedi, ståuppkomedi skulle man kunna kalla det, där det var en och de diktade, de skrev dikter, snuskiga dikter. Ars Amandi, kanske ni känner till det, den titeln, konsten att älska. I princip massa tvetydiga skämt full av på latin. Människor är precis likadana som de alltid har varit. Och förstås kunde man tjäna grova pengar på detta med girighet. Det skulle inte heller de kristna hålla på med, säger Paulus. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Inte skrattglädje, inte skämtglädje, inte ett kort vits och ett kort skratt, utan någonting som bygger upp, som ger evig, varaktig glädje, som lägger till kvalitet till en broder eller syster. i dess kristna liv som bygger upp. Allt detta ska ni, det här skamliga, dumma pratet, istället ska ni tacka Gud. Tacka istället Gud. Munnen hos den kristne ska vara full av tacksägelse och glädje och kärlek till Gud för vad Gud har gjort. Med den sanna kärleken. Han har älskat med sann kärlek. Inte med smutsig kärlek. Inte med skämt. Vitsig kärlek. Utan med verklig, självutgivande kärlek. Ska ni tacka Gud. Han lägger fram, Paulus lägger fram skillnaden. Talet ska vara rent. Fullt av tacksamhet och glädje till Gud. Sådant som ger evig varaktig glädje och helighet och fromhet och renhet. Sånt som främjar det goda. Sånt som främjar helgelse hos varandra. Och igen, som om det inte vore nog så upprepar han sig igen. För att som om han inte var tydlig nog så upprepar han en tredje gång de här synderna. Ni ska veta att ingen sexuellt omoralisk, ingen oren, ingen girig, alltså avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Det här är läran och domen. Att de här sakerna är så allvarliga. Att ingen som gör detta har en arvedel i Kristi rike. Ni ska veta detta. Eller bokstavligen säga, detta vet ni. Ni har fått veta, ni har lärt känna den här sanningen. Ni förstår den här sanningen. Att ingen otuktig, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Nu kan man alltid tolka det som att otuktig och oren är en kategori, och sen så säger han girighet och säger att giriga är avgudadyrkare. Men det går att koppla ihop allt detta med avgudadyrkan. Att Paulus säger att otuktiga, orena och giriga, sådana personer, alla dessa är avgudadyrkare. Otukt, orenhet och girighet är avgudadyrkan, alla de tre sakerna. Det är en sanning att all synd utgår ifrån avgudadyrkan. All synd har på något sätt att man röjer bort Gud från hans rätta plats och sätter in någonting annat. Sätter in synden på den plats där Gud ska sitta. All synd är avgudadyrkan. Vi läser om Eva när ormen bedrog henne. Vad var det ormen sa till henne? Han sa, har Gud verkligen sagt att ni ska dö? Nej. Ni ska inte dö. Ni ska inte alls dö. Det är bara det att Gud vet att om ni äter det här så kommer ni bli gudar som honom. Så ät den här frukten så blir du också en gud. Vad gjorde Eva? Hon lockades av det här att själv bli en gud. Vid sidan av Gud eller istället för Gud. Vad var roten till synden? Avgudadyrkan. Hon ville själv bli Gud. Hon lockades av tanken att själv få bestämma. Själv få veta och avgöra vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont. Inte böja sig efter vad Gud har sagt, utan själv bli en Gud. På samma sätt är all synd avgudadyrkan, en form av avgudadyrkan. Paulus börjar i Romarbrevet. Vad börjar han med? Romarbrevet 1 och 18. Människorna var skapade av Gud. Och de visste att Gud, de vet att Gud finns. De vet att genom skapelsen så vet vi att det finns en allsmäktig skapare. En Gud. Men vad gjorde människorna istället? Vad var det hela? Vad är det han började med? Trots att de kände till Gud så ärade och tackade de honom inte som Gud, utan förblindades av sina falska vanföreställningar. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De fördummades i sina hjärtan och mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Deras oförståndiga hjärtan förmörkades och de tillbad. Istället för att tillbe skaparen så började de tillbe det skapade. De gjorde avbilder av alla kräldjur och fyrfota djur och fåglar och fiskar. Allt det som är, som Gud säger i de 10 budorden. Jag ska inte göra en bildstod eller avbild av någonting som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Ni ska inte böja er för dem och tillbe dem. Detta gjorde de. Det var här som synden började. Det var här som var ursprunget till synden. De böjde sig för avgudar. Och vi säger att idag så är folk ateister. De tillber inga avgudar egentligen, men de är giriga. De tillber sina pengar. Och girighet är någonting som är vanligt att vi vet som kristna och brukar tala om det som kristna, är att man avgudar pengar och är girig. Man är en avgudadyrkare på det sättet. Men inte bara girighet som gör en människa till avgudadyrkare. Det är också, som Paulus nämner här, otukten, orenheten. Ateister, avgudar, avgudadyrkar sin otukt, sig själva, sina kroppar, sina kroppsdelar. Och det Paulus säger där i Romarbrevet 1 är förstås att han börjar sedan att först och främst så leder det till att Gud utlämnar dem till skamliga lidelser, otukt, sexuell omoral av alla möjliga sorter. Där börjar avgudadyrkan, går därifrån och fortsätter ut i detta, hur det här ter sig och hur det uttrycker sig. Otukt kan också förklaras som avgudadyrkan genom att äktenskapet mellan en man och en kvinna är, som vi ska se längre fram i Efesierbrevet, bilden av Kristus och församlingen. Det är bilden av den sanna tillbedjan, av den sanna guden. Går det utanför detta, begår äktenskapsbrott, så visar det en bild av att en människa är otrogen sin äkta hälft. Det skulle vara som att församlingen började tillbe en annan gud. Om ni förstår, hänger ni med? Gud beskriver i Gamla testamentet när Israel överger Herren. Israel som är Guds trolovade folk. De som ska tillhöra honom. När de istället överger honom och går till och tillber avgudar. Hur beskriver Gud det? Han beskriver det som ni bedriver otukt med de här avgudarna, med de här falska avgudarna. Ni begår äktenskapsbrott emot mig, eran äkta man. Och på omvänt sätt så är otukt i sig en bild av avgudadyrkan. Gud använder det som en bild av avgudadyrkan. Bilden visar på verkligheten. Man förvanskar Guds avsikt med det sexuella, med äktenskapet. Det är det som gör otukten så allvarlig. Det som gör den sexuella omoralen så allvarlig. Folk undrar, vad är egentligen felet? Vi är två samtyckande vuxna. Vi vill det tillsammans. Vi har det skönt tillsammans. Ingen tar skada av det. Vi är eniga om att göra detta tillsammans, men vi är inte gifta. Vad är det för fel med det? Kom inte här med moralistiska budbefallningar. Folk undrar, varför är det egentligen så hemskt? Det kan väl inte vara så allvarligt. Det är bara någonting man gör. Varför det är så allvarligt är för att det förvränger bilden av Kristus och församlingen. Guds avsikt med det sexuella, med äktenskapet, är att vara en bild av Kristus och församlingen. Min mamma sa det här till mig. Jag är glad att min mamma undervisade mig om det som var rätt innan jag fick höra fel undervisning i skolan. Ni vet säkert hur skolan i Sverige är. Fel undervisning i församlingen, kyrkan till och med. Jag är glad att min mamma undervisade mig om det rätta. Hon sa att sex är inget fel, det är inget smutsigt, det är inget fult inom äktenskapet. Inom äktenskapet så är det någonting väldigt fint, väldigt dyrbart, väldigt högt, någonting vackert. Det är en bild av Kristus och församlingen, föreningen mellan Kristus och hans brud som fullbordas i evigheten. Men går man utanför det, gör det utanför äktenskapet, orenar den här vackra bilden, gör fel, förvanskar den. Det är därför det är så allvarligt, det är därför det är så fel. För att det förvränger, det förvanskar bilden av Kristus och det blir en avgud. Man gör avgudadyrkan. Man gör fel. Man förstör. Det är inte bara att du måste läsa instruktionsboken när du ska spela fotboll och följa reglerna rätt så går allting bra. När du ska bygga en bil måste du följa instruktionsboken så att bilen byggs ihop korrekt. Det är någonting mycket allvarligare än så. Den som bedriver otukt, sexuell omoral, orenhet, gör en djup hädelse och avgudadyrkan. Tänk om vi kan förstå detta. Jag kommer att gå till längre fram i här kapitel 5 och tala om äktenskapet och mannen och kvinnan. Vi ska få den här bilden. Vad den fina bilden av vad det verkligen är och förstå hur vackert och fint äktenskapet och allt vad det innebär är. Och få en fin bild, en rätt hög bild och syn av detta så att vi förstår syndens förfärlighet, dess vidrighet. Att inte vara villig att överlåta sig själv som Kristus överlät sig och gav sitt liv till församlingen för att vara trogen henne, för att bygga upp henne, gav sitt eget liv till henne. Att inte sluta det förbundet med varandra och om gudomlig kärlek, Kristuslik kärlek till varandra. Att överlåta sina egna liv åt varandra. Att vara beredda att ge sina liv, dö för varandra. Att hoppa över den biten och bara åtnjuta vissa privilegier utan att göra åtaganden. Allt sånt. Paulus är tydlig, ingen som gör så har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Och vers 6, låt ingen bedra er med tomma ord. Låt ingen bedra er med tomma ord. Lyssna inte på lärarna, de falska lärarna som försöker att förvränga vad Bibeln säger. Som försöker säga att det här är okej ändå, det här var kulturella problem. Det var så mycket prostitution, så mycket tempelprostitution i kulturen. Och så länge ni ändå tänker gifta er i framtiden, så låt gå. Får ni göra det. Bibeln är inte så tydlig med vad det här ordet otukt egentligen betyder. Det är inte så tydligt egentligen. Man vet inte vad det grekiska ordet betyder. De bästa teologerna i mitt liberala samfund har skrivit en bok där han inte vet vad det här ordet betyder, vad de här orden betyder. Paulus är klar och tydlig. Det finns ingen tvetydighet. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt det här är tomma ord. Tomma ord. Texten är tydlig. Första Korinthierbrevet 6 och 9-10. Låt ingen bedra er. Ingen otuktig, ingen äktenskapsbrytare, ingen girig, ingen drinkare, ingen homosexuell. Inga äktenskapsbrytare. Han räknar upp de här. Ingen som lever så ska ärva Guds rike. Han är klar och tydlig. Låt ingen bedra er. Låt ingen bedra er. Det är okej att tillfredsställa sig själv. Det står inte i Bibeln. Bibeln nämner inte det här ordet. Så vi vet inte om det är fel eller synd. Låt ingen bedra er. Allt utanför äktenskapet är synd. Om din högra hand förleder dig till synd, hugg av den. Det är tydligt. Låt ingen bedra er. Ja, kristna kan frestas och falla i synd. Det finns mycket frestelser ute. Det är lätt tillgängligt. Bara gå in på Google. Kristna kan frestas och falla. Jag har svårt att se hur man kan falla i otukt. Alltså i fysisk, att göra det med någon fysiskt. Jag har svårt att se det. Man måste gå så långa vägar. Man måste gå, bestämma sig för att åka någonstans. Träffa någon. Börja samtala med någon. Jag vet inte hur man gör, för jag har aldrig gjort det. Men jag antar att man går och raggar på någon bar och manipulerar fram någon eller någonting. Kanske någon som är berusad. Jag vet inte. Men det är svårt att tänka sig hur man kan falla i den synden. Paulus säger till oss, fly från otukten. Fly från den sexuella omoralen. Men vad är attityden? Vad är attityden? Det här är starka saker. De sexuella drifterna, frestelserna är starka, svåra. Svåra att motstå för de flesta. Paulus säger ni ska fly bort ifrån det. Han säger så ofta ni ska strida emot synden, strida emot kroppens gärningar. Vi har kampen mot våran synd, mot våran kropp, vårt kött, våra begär på alla sätt, sexuella, icke-sexuella, alla möjliga begär och synder som vi som kristna fortfarande kämpar och strider emot. Och vi måste ta de här varningarna på allvar, de är skrivna till oss. Strid emot dem med hjälp av Guds ord och varningarna som han ger. Men det verkar som det, när det gäller otukten så säger Paulus, strid inte emot den, spring ifrån den, fly bort ifrån den, undvik de här situationerna, gå inte på ställen där ni kan ragga upp någon. Sitt inte på internet med hemsidor och i ensamheten. Fly ifrån det. Sätt upp spärrväggar eller vad det är. Det går inte att slåss och kämpa emot de här sakerna. Hur råder Paulus dem i första Korinthierbrevet 7? Eftersom ni inte kan avhålla er så måste ni gifta er. På grund av all otukt som är bland er. På grund av att ni inte kan avhålla er, på grund av att ni inte kan behärska er, gift er. Det är bättre att gifta sig än att brinna. Sedan vad brinna betyder kan vi tolka olika. Men det är som att det finns inget sätt att bekämpa. Det finns bara en utväg, fly och gift dig. Gift er med varandra. Har personer fallit i synden ändå, varit råkat hamna tillsammans ensamma, och när de är tillsammans liksom ett par och tänker gifta sig förstås i framtiden och råkar trilla dit, råkar falla i det, gift er. Det tror jag gamla testamentet visar oss. Om en man för en kvinna och ligger med henne så ska han, måste han gifta sig med henne. Det blir en princip vi överför. Har ni väl gjort det? Gift er illa kvickt. Pappan tar fram hagelgeväret. Nu är det dags. Nu måste du ta steget. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Låt ingen bedra er. Låt ingen bedra er. Det här är domen. Det här är domen över synden, över avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Paulus talar om vredens barn innan i boken. Av naturen var ni vredens barn, precis som de andra. Ni följde köttets och sinnets begär, följde era begär, det som kännetecknar vredens barn, olydnadens barn, det som alltid har skilt kristna ifrån resten av världen har varit det här, att den övriga världen är lössläppt i otukt, i orenhet. Det har alltid varit det som särskilt kristna ifrån resten av världen. Att kristna har stått för äktenskaplig renhet. Kristna blev hånade i romarriket för att de inte var med och bedrev otukt. De var inte med i avgudakulterna. De var inte med i kulturen och dess orenhet. Den kulturen som är överlämnad av Gud in i all orenhet. Det som särskiljer kristna från resten av världen. Vi lever inte i otukt. Det är det som särskiljer dig som kristen när du går på högstadiet i skolan. Det är att du har inte sex med en massa folk. Du bedriver inte otukt som alla de andra ungdomarna gör med varandra. Det är det som skiljer ut dig från mängden. Det är det som gör att folk hånar dig. Det är det som gör att folk ser ner på oskulder. Man vill förlora oskulden så tidigt som möjligt. De förstår inte vad de själva säger. De vill bli skyldiga, med andra ord. De vill förlora sin oskyldighet. Med det här ordet som de använder så visar de att det ingår en skuld i det här. De tror att det är dåligt att vara oskyldig. Och de som, ja, vad ska man säga? Gifter man sig så förlorar man ingen oskuld heller. För det är inget skyldigt med det. Det är inget skyldigt att förenas med sin äkta hälft. Det är någonting fint och vackert. Det är en bild av Herren Kristus och hans församling. Och det är det här överlåtandet, det som han gjorde för oss. Han gick i döden för sitt folk, för sin brud, församlingen, för att frälsa den, för att rena den. Vi är så orena allihopa. Vi är alla orena. Jag älskar den bilden i det Jeremia, där Gud målar upp den här bilden av hur han fann Israel på vägkanten, blodig och smutsig, eländig, usel. Alla vände ryggen mot henne. Men där låg hon i sin smuts, sin orenhet. Och Gud såg henne där och sa: du ska bli ren. Och han tog upp henne. Han tvättade henne ren. Han klädde henne i fina kläder. Han satte sin ring på hennes finger. Gjorde henne till sin brud. Det här var församlingen, hans folk. Det här var vi. Vi var precis som dem, orena på många sätt. Vredens barn, följde syndens begär. Men han renade oss. Han valde att frälsa oss. Han valde att visa oss kärlek och nåd. Och sände sin son till att dö i vårt ställe. Till att ta den här vreden som skulle komma över oss. Skulle komma över vredens barn, över olydnadens barn. Den tog han på sig. Han utgav sig själv. Som i verserna innan, som ett väldoftande brännoffer inför Gud. Ett offer som tillfredsställde Guds brinnande vrede över oss. Och så slutar han: ha ingenting med dem att göra. Eller bokstavligen så säger han: bli inte deras medarvingar. Bli inte vredens barn, bli inte olydnadens barn och deras medarvingar. De kommer inte att ärva Guds och Kristi rike, utan de kommer ärva vrede och dom. Bli inte sådana. Är du här och lyssnar, vet med dig att du är ett olydnadens barn, ett vredens barn. Var förstått att det orena liv som du levt visar att du är olydnadens barn och att du inte har någon arvedel i Kristi rike och att du är under Guds vrede som är på väg. Så är uppmaningen från det här ordet till dig: bli inte deras medarvingar. Bli inte en, var inte sån. Du kan istället bli Kristi medarvinge. Ärva hans rike, hans liv, hans rättfärdighet. Om du ser till honom, flyr till honom. Fly från all synd. Fly från det som du inte kan kämpa emot. Fly från den kommande vreden. Fly till korset, till Jesus. Och se och förstå att där finns fullkomlig rening från synd. Hans blod renar ifrån all synd. För var och en som kommer till honom kommer inte att bli avvisad. Var och en som ångrar sin synd, bekänner sin synd inför honom, kommer att ha honom som sitt fullkomliga offer. Och Gud är trofast och rättfärdig. Och hans sons blod renar ifrån all synd. Ifrån all synd. Amen. Jag vet inte hur länge jag hållit på, men vi kan avsluta här och så ber vi. Herre, vi är tacksamma för ditt ord. Vi tackar dig för dina klara besked, ditt tydliga ord, allt det som du vill säga till oss. Herre, jag vill vara ödmjuk. Jag vill inte stå här och säga att jag är en helig, så jättehelig man. Jag vet att jag talar om saker som är svåra för många. Herre, ber att ditt ord här ska tala till oss med allvar. Visa oss allvaret. Få måla upp bilden av våran Herre, Jesus Kristus. Låt oss alla ta orden på allvar. Låt oss inte bli medarvingar med vredens barn. Gör oss istället till medarvingar med Kristus. Bevara oss i detta, Herre. Vi är tacksamma för den kärleken som du har visat oss. Den sanna, verkliga kärleken. Som är ren, som är självutgivande. Som går i döden, som är överlåten, som är utlovad, som håller den det lovar. Som inte söker sitt eget. Låt oss förstå den verkliga kärleken, inte vara som resten av världen och inte beblanda oss med dem och vad de gör, vad de håller på med. Herre, å Gud, bevara oss. Hjälp oss, ge oss nåd, förlåt oss. Och hjälp oss, bevara oss. Herre, det är sådana svåra saker, det krävs alls makt. Det går inte med köttets kraft, Herre. Bevara oss. Hjälp oss, gör dig själv stor i våra liv. Förhärliga dig själv. Visa din storhet och ära. Vi ber i Jesu namn. Amen.